Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 5 mars och jag undrar direkt, Wilbur José, vad du tror om den framtida supporterkulturen i Hammarby talangfotbollförening här fotboll?
Ja, jag vet inte. Det blir väl en liten spilleffekt från stora klubben Hammarby. Så att det finns några Täby-folk, alltså Hammarby-hjärtan borta i Täby och Vigbyholm och allt vad det är, som också gillar att gå på de matcherna, vad vet jag.
Men om du så här bara på uppstuds skulle börja snickra på en bra ramsa med klubbnamnet här.
Vad heter de, sa du?
Hammarby talangfotbollförening här i fotboll.
Hammarby talangfotboll. Nej, du vet, det går nog inte. Jag ska snickra lite, ska vi se.
Det kanske finns någon växelramsa.
Ja, precis, att någon kör Hammarby och sen så kommer det övriga. Eller ska du, är det ett ord i taget?
Ja, jag vet inte. Eller en stavelse i taget. För det finns ju någon,
stavelse.
Det finns en fraseringsproblematik.
Ja, det finns stor problematik. Ja. Det är väl det som genomsyrar det här, Gustav.
Men om man skulle applicera den här, alltså du har väl inte, det har väl ingen som har Twitter i Stockholmsområdet och är fotbollsintresserad senaste åren missat Djurgårdsramsan där de bara liksom brölar ut stavelse för stavelse. Det vet du.
Ja, kan du...
Yeah.
Ja, nej, men,
alltså i text så är det ju väldigt mycket ju, bara DJU i versaler. Men är man på Tele 2, hör man den på plats, då är ju ramsan go 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 go.
Brölar den,
den alltså. Jo, men fatta om man skulle köra den på Hammarby talangfotbollförening här i fotboll. Ha 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 ma ma ma.
Håller på i 90 minuter.
Arararararar. Exakt. Bi 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 bi. Ta 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 ta.
La 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 la.
Lang 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 lang.
Ta aldrig slut.
Det är en jävla ramsa de har där.
Ja. Men så här,
det är en klassiker. Hur dödar vi de här första 22 minuterna? Vi kör bara ha 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 ha.
Men,
ha,
ha. Jag har någonting vettigt. Nej, jag vet inte om det är vettigt. Men det finns ju någonting att säga. Alltså dels så förstår ju supportarna, alltså Hammarby-supportarna som kanske är emot det, och sen så att de får lite gliringar då av de andra Stockholmsklubbarnas supporterled liksom. Men jag lovar dig att det finns alliansklubbar i den här stan som är avundsjuka på det samarbetet. För att ha en Hammarby talangfotbollsförening i Täby och att inte ha det, det är en stor skillnad. Det är en viktig pusselbit, ska jag säga.
Vi ska väl vara noga med detaljerna här också. Alltså det är ju till och med så att verksamheten har flyttat från Täby till Stockholm.
Ja, absolut. Det kan man väl säga. Men jag tror att de fortsätter att träna och sen så har de Kanalplan som matcharena. Det är i alla fall vad jag har sett när jag varit på Kanalplan. Det är liksom bara varit matcher hittills i alla fall.
Absolut. Jag menar bara att verksamheten är inte kvar ute i Täby och matcherna spelas på Vikingavallen, utan man har ju flyttat verksamheten rent geografiskt närmare Hammarby in till Stockholm, och det spär ju bara på, alltså, de positiva förutsättningarna som jag tror att du är helt rätt inne på, folk och andra klubbar är avundsjuka.
Ja,
på.
Men jag tror att alltså, den geografiska förflyttningen har ganska liten betydelse i slutändan. Alltså, det viktiga är ju sportsliga, så att du kan ta in spelare från andra länder till exempel och unga spelare och få dem att lira på tillräckligt hög nivå för att hitta dels lite juveler, men också utveckla de yngre spelarna som inte kan gå direkt upp i A-laget. För där har vi ett stort problem liksom, med de som är lite late bloomers kanske, men som man fortfarande vill ha kvar i klubben. Och då är det faktiskt jävligt bra. Och jag vet att man i alla alliansklubbar kollar på liknande lösningar. Och utan att nämna några namn så har jag hört det personligen att man är lite avundsjuka på det där i andra klubbar.
För er som sitter med väckade pannor och inte fattar ett jävla jota av vad det är vi pratar om, så är det alltså så att Bayern under vintern här, efter är det 2 eller 3 säsonger av mer eller mindre konkret samarbete med IK Frej, alltså tagit över Frejs verksamhet och plats i seriesystemet, alltså division 1. Till en början då så bytte man namn på föreningen från IK Frej till Stockholm Talangfotbollförening. Och då ska man ha med sig att för 10-15 år sedan så startade Bayern upp en liknande verksamhet som hette då HTFF, Hammarby Talang Fotbollförening. Spelade i division 3, division 2. Spånga IS gick ett par tuffa matcher mot HTFF, kan jag meddela. Men då klev då Svenska fotbollsförbundet in och gav avslag på det här namnet, eftersom det initialmässigt är för likt Stockholms fotbollsförbund, alltså STFF. Så det funkar inte då. Därför landade nu det slutgiltiga namnet i det ganska så svårramsabyggande Hammarby Talangfotbollförening Herrfotboll. IK Frej tar över då HTFFs existerande plats i division 4, tror jag. För de startade upp HTFF här för några år sedan igen. Knallade väl från 6:an då till 4:an. Så att Frej, alliansföreningen Frej, de åker ner i 4:an. Bayern tar över Frejs plats i 1:an. Byter namn på verksamheten till Hammarby Talangfotbollförening Herrfotboll. Men för att hedra då historien med Frej så ska laget spela i gulsvart.
Du ser.
Och med allt detta in mind så kan jag bara känna att så här, ja, det är väl superrimligt, och jag landar framförallt i det du pratar om, att Hammarby nog har skaffat sig en jävla edge här gentemot många konkurrerande allsvenska toppklubbar, kanske rent av nordiska klubbar, som alltså har då en samarbetsklubb som spelar på en väldigt mycket bättre nivå än division 3, division 4. Men jag kan ju samtidigt känna att man är inne och kladdar på ganska så tunn is vad gäller liksom aspekterna som känns rimliga inom svensk elitfotboll. Alltså, vad händer vid en serieseger i division 1? I fjol så kunde man se spelare sitta på bänken, alltså vara med i Hammarbys matchtrupp i Allsvenskan ena dagen för att sen spela Superettan med Frej andra dagen. Det blir ju, jag vet inte, alltså, jag ska absolut inte påstå att jag har en glasklar hållning i frågan. Jag känner bara att vi börjar nog luckra upp lite väl mycket här för att det här inte ska bli en snöbollseffekt, och att vi på bara några år ritar om fotbollskartan, i synnerhet i Stockholmsområdet, ganska så rejält.
Ja, men först och främst så måste man ju säga att Hammarby nu går en internationell väg. Och att ta över en klubb, det kanske inte är internationellt, även om det också har hänt. Men att ha ett, låt säga ett B-lag med juniorer men också med seniorspelare som man tror på i en hög serie. Du pratade om HTFF tidigare, men att ha dem i division 1 gör stor skillnad jämfört med HTFF som är och snurrar mellan 4:an och 2:an. Om man kollar då på Spanien, så har det ju jättemånga lag som både är i segundan och i tredje divisionen. Där dit marknaden en gång gick, och det här har varit en het potatis i många ligor. Hur fan löser vi det här? Hur gör vi med våra U21 lag? I Italien till exempel så var ju Juventus banbrytande här för något år sedan när man startade ett U23 lag som man spelar i Serie C med. Och det är fortfarande mycket diskussioner om hur man ska lösa det här, för alla vill vara där. Men alla är inte överens om vad som är den bästa lösningen. Jag tror ju att Juventus U23, som de heter, är liksom vägen att gå i Italien till exempel. Men kolla i England, där har du också de här U21-lagen, men där är ju rena serier, eller hur, Gusten?
Ja.
Där man möter varandra och liksom mer eller mindre prestigefyllt. Men det känns ju som träningsmatcher mer eller mindre. Så jag vet ju att det är jättemånga Liverpool-supportrar och Arsenal-supportrarna som följer de här U21-serierna och kan hitta då en Trent eller en Mount eller vad det nu är som man tror på. Det är ganska spännande att se de där matcherna, för man kan kolla på talangerna. Primavera-serierna i Italien. Jag vet att jag har runkat upp Viareggio-turneringen ofta. Väldigt prestigefylld U21-cup i Toscana. Där man då kan hitta, ja, men hitta bra spelare, och går man tillbaka historiskt så är det många idag stora stjärnor som liksom har gått vägen eller synts i till exempel via Viareggio-cupen. Men oavsett vad så måste man hitta en bättre lösning än den svenska U21-serien eller den svenska U21-allsvenskan idag. Så är det bara. Det kommer inte utveckla verksamheten. Det är inte perfekt för de här unga killarna och tjejerna.
Nej, samtidigt som det då hela tiden också finns den här aspekten hängande över allting med att, ja, men i ett mot den moderna fotbollen rotat supportland som ändå Sverige är, att man kan ta över liksom gedigna, anrika föreningars platser i seriesystemet och flytta ner de tre divisioner och byta namn på föreningen och flytta den geografiskt närmare sin egen kårverksamhet. Och jag vet inte, jag kan känna att, alltså, så här, vi alla är väl överens om att det som håller internationell toppklass kring den svenska fotbollen, det är supporterkulturen och inramningen kring den. Och vad är USP:en med allsvenskan? Det har ju du väldigt många gånger i den här podden senaste åren predikat att, ja, men vi kanske bara ska ge upp på liksom vad allsvenskan är rent sportsligt. Låt det vara det som det är för 95% av oss. En tradition, ett sätt att träffa vänner, att få ställa sig på en läktare och sjunga och skrika och ta några bärs med nära och kära och titta på fotboll. Hur svag kvalitet det än är. Alltså, att skicka ut såna här klubbar, att sända såna här signaler, det blir liksom att man är inne och inkräktar på det där. För vilket slutresultat då? Jag vet inte. Jag tror bara att det här kommer nog liksom så här, det här kommer slå sämre mot vad svensk fotboll är i stort än vad det kommer ge sportsliga positiva resultatuppsving. Det är bara min tro.
Ja, nej, men alltså verksamheten, även om jag har predikat supporterkulturen och det som USP:en i svensk fotboll, så måste ju verksamheterna fortsätta att utvecklas sportsligt. Och jag är helt övertygad om att ha ett B-lag, så att säga, eller ja, ungdoms B-lag i en division 1-serie ger väldigt mycket, bidrar väldigt mycket till den sportsliga utvecklingen, och jag tror att det är jättebra. Sen så att ta över ett Frej och byta namn på det och liksom mer eller mindre våldta klubben liksom, ja, men det kanske inte är vägen att gå. Nu kommer det bli jättebra för Hammarby, det är jag helt övertygad om. Och sen så, jag orkar inte just nu lägga någon värderingar, för jag har inte riktigt. Jag tror att jag ställer mig på de som är negativa till att ta över en klubb. Men om jag bara rent krasst ser på det sportsligt, så vet jag att det kommer bli bra för Hammarby. Och även om vi håller på med snudd på amatörnivå, på även den högsta nivån, så måste vi fortsätta liksom att vara kreativa och att utveckla det sportsliga. Och jag tror definitivt att det här är vägen att gå, att ha ett lag där, sen inte att ta över en klubb. Men man måste ju också säga liksom från Frejs perspektiv sådär, ja, uppenbarligen så reste sig inte 300 pers på årsmötet och var emot det här. Eller kanske var ett extra inkallat styrelsemöte eller föreningsmöte. Så ja, det fanns inte tillräckligt många hjärtan ute i Täby som var emot det. Så, och från deras perspektiv så kanske man inte bryr sig speciellt mycket. Tvärtom så kanske man till och med tyckte att det var bra då. Jag vet inte. Det jag vet är att det kommer bli bra för Hammarby i alla fall på både kort och lång sikt.
På tal om att fortsätta vara kreativa då, är det någon som känner att man har en snidig idé på hur man kan bygga en ramsa kring Hammarby talangfotbollförening här i fotbollsnamn, så skicka in ett förslag antingen på sociala medier eller till vår mailadress tuttobalotto@gmail.com. Vi släpper den här pucken, tar oss utanför Sveriges gränser och landar i en ganska så utspridd, matig midweek som bedrivits här under kvällarna 3. Vad sitter på näthinnan efter tisdag, onsdag, torsdag?
Ja, men just nu så är det ju bilden av när Zlatan hoppar upp på en motorcykel och piper iväg på Autostrada Do eller Ventido eller vad det nu är, mellan Milano och San Remo. Det är ju det är ju otroliga bilder ju. Har du sett det eller?
Nej, jag har faktiskt inte sett när han då stannar någon motorcyklist och ber om skjuts, i och med att det var en stor trafikolycka på den här motorvägen och han höll på att bränna sin Sanremo-slott.
Exakt. Vad gör man då?
Men de bilderna finns alltså.
Ja, han när han kom upp igår, jag satt och kollade här nere i vid ekvatorn på Rai Uno och den här Sanremo-festivalen. Och när han då kommer upp på scenen så rullar det bilder på när han bland annat tar en selfie och får skjuts helt enkelt av den här motorcyklisten som kommer förbi. Det är så jävla chefigt move ändå av Zlatan. Att hoppa ur och bara, det här måste jag lösa. På tal om att vara kreativ och hitta lösningar på saker och ting, så gör han det ju fantastiskt här. Bara hoppar upp bakpå.
Fick inte du också känslan när han sa att som tur var den här personen milanista, att den personen inte alls var milanista, men att när Zlatan ber om skjuts, då missar man inte den.
Herregud.
Och säger, nej. Nej, jag håller på Parma.
Alltså, jag vet inte vad han får i ersättning den här killen, men det är ju ett bra gage. Dels berättelsen för livet att det var jag som skjutsade slagget till Sanremo. Är det någonting som betyder någonting i Italien så är det anekdoterna. Och de ska ju alltid skarvas. Den här anekdoten går ju knappt att skarva. Ja, men det kanske att han kliver upp på bakhjulet. Och det är klart den går att skarva. Men,
eller att han hänger med ut på scenen och tar sista versen i Vagabondo.
Exakt. Jo, men hur många gånger har man inte suttit på ett torg i Italien och pratat med en kypare som liksom, men jag kände Maradona. Jag hängde mycket med honom under den tiden. Det är ruskigt skarva anekdoter som berör fotbollsspelare. Och ofta
det enda som betyder någonting i Italien, det är anekdoterna och råvarorna.
Råvarorna och anekdoterna, så är det helt klart. Made in Italy. Och den här gubben har ju en för livet, så att det är förmodligen värt det bara det. Men jag kan tänka mig att Zlatan har varit generös och nu sitter med en, eller kanske gör han det själv, sitter han med en banköverföring själv. Lägger in kontonummer och sådär.
Ja, det är väl Swish på sin höjd va? Jag
tror inte det finns Swish i Italien.
Det är fan sant. Det är inte en vital byggsten i det italienska samhället. Det är inte som anekdoter och råvaror.
Ja, men känslan är också att det skulle fuskas med det där Swisha. Jag kan inte komma på exakt hur man skulle fuska med det, men på något jävla vänster så skulle man hitta någon jävla tur runt det där. Och
alltså förstå mygla. När en drangetan sätter tänderna i Swishen.
Ja, exakt.
Då är det över.
Ja, men
en drangetan tar en commission på varje Swish.
Lite så va? Lite så.
1% går direkt till en drangetan. Ja. Och Jacquinta.
I slutändan landar pengar hos Jacquinta.
I slutändan så hamnade också Zlatan på scenen här. Han gjorde, det var ju knappt en duett, det var ju typ en kvartett. Det var Mihajlovic och så var det Amadeus och så var det någon gubbe till jag aldrig har sett. Som på ett riktigt rackigt sätt sjöng den här Io Vagabondo. Tyckte Mihajlovic hade mycket mer liksom bekväm aura än Zlatan.
Ja, det hade han. Kanske livserfarenhet.
Men det var ju... Det var ju givetvis fruktansvärt uselt rent musikaliskt och så kvalitativt.
Hur placerar du denna scenföreställning kontra Magnus Hedmans breakdance?
Alltså, Mange Hedmans breakdance är ju uppe på en otroligt mycket högre nivå än vad de här fyra männens stämsång är. Sen så är ju inte Hedmans breakdance förmodligen och touchar liksom någon bounce-turné. Att han kan liksom vara stand-in för någon gubbe i bounce när någon åker på coviden. Men alltså det är ju, hade det här varit, jag tror så här, hade det där varit en pausunderhållning i den svenska mellofinalen.
Mm.
Det hade blivit sågat jämst med fotknölarna, liksom pur kvalitativt. Att, nej, men det spelar ingen roll att det är Zlatan, vad ska vi ta, Micke Persbrandt och likställ.
Vad ska jag likställa? Ja, men Måns Zelmerlöw.
Ja, fast han är ju bra.
Jo, men alltså, det måste ju vara någon som,
ja, men det måste ju vara som i det här. Det måste ju vara tunga namn men som inte kan sjunga.
Jo, absolut. Men jag tänker att de ändå fått lite draghjälp av Zelmerlöw.
Ja, men jag menar säg Zlatan, Peter Forsberg och Charlotte Kalla går upp med Måns Zelmerlöw och sjunger en riktig, alltså, och Måns Zelmerlöw är väl förmodligen rimlig, precis som den här Amadeus, att okej, okay, jag får bidra med lite kvalitet, men jag behöver inte ta över showen.
Sjunger jag när jag går i mina gyllene skor.
Ja, exakt. Alltså, det hade inte räckt, nej, med att det är Kalla, Zlatan och Foppa.
Nej. Det hade definitivt.
Utan det hade varit så här, nej men det här är för dåligt.
Ja.
Men i Italien så räcker
det. Men i Italien är man lite lökigare. Så det går inte, för mig som har ett stort italienskt flöde på Twitter, så går det ju liksom inte att komma undan det här. Utan alla sportjournalister som jag berättade om här för ett par veckor sedan går ju liksom in i Mello-mode, i Sanremo-mode, när det är festival. Men alla går in och är liksom experter. De kan ju såklart skämta lite så om Lyr och Kviborg och gänget gör om Mellon. Det hör till lite också. Men de är också experter på sång. Alltså de går in och betygsätter och expertkommenterar då olika nummer. Men i det här fallet så alltså med Zlatan och att han går upp och sjunger och sådär, det ses typ bara som att det är coolt. Eller coolt, men att det är såhär, ja, gud vad roligt att han och Mihailovic är där uppe. Och vad fan vad de bjuder på sig själva, vad duktiga de är och sådär. Så skrattar
man
med.
Jag kan tänka mig att Tank tycker ju att Mihailovic sjunger, alltså, 9 av 10 bra.
Ja, nej, men,
för att han blir förblindad av att det är Sinisa Mihailovic och Zlatan som står på en scen och liksom
framförallt så gör man inte narr av dem, utan man tycker det är bra. Sen så var det ju faktiskt fint också när han, alltså när Zlatan hyllar David Astori och säger fina ord eftersom det var hans dödsdag nu. Och så att liksom så här, ja, bilder på han. Men någonting som också slår mig är att populärkulturen, om du får kalla det för det, och fotbollen är mycket närmare varandra. Eller fotbollen är mycket mer i samhället i Italien och mer en folksport på det sättet än vad det är i Sverige. Alltså du har ju mycket större möjlighet att se Charlotte Kalla eller någon från en annan individuell, lite mindre idrott stå på en sån scen och göra någonting än en fotbollsspelare. I Sverige alltså.
Ja.
Medan i Italien så är det så tydligt att den stora folksporten är fotbollen. Men så här, innan folk börjar trycka på paus, Gusten, ska vi snacka Spurs eller?
Snacka Spurs?
Ja, ska vi ta oss från Sanremo-festivalen rätt in i fotbollen bara?
Ja, men det kan vi göra. Jag tänkte bara kort avsluta, för jag läser lite innantill här från Pavlidis eminenta headline start denna fredag morgon. Han skriver så här, utöver då Astori-hyllningen som jag skriver under på, det var väldigt fint av Zlatan, så igår så spelade han lite boll med den rullstolsbune Donato Grande, ja, italiensk paralympisk fotbollsspelare och stort Milan-fan. Då har Zlatan då sagt till honom, du passar bättre än mina lagkamrater. Det tyckte jag var lite kul.
Ja, det var kul.
Och så bytte de matchtröjor och det här fick då i kombination med insatsen under duetten med Mihailovic Gazzetta-recensenten Elisabetta Esposito att smälta och dela ut 10 av 10 i betyg. Det är så jävla... Man är så rätt på det i hur man förstår hur italienarna tänker här.
Ja, nej men så är det. Och sen så pratar han om Giuliano i det fina bandet Negramaro från Salento. Lucio, som han kallas, har lärt honom att livet ska levas och inte överlevas. Och att han då är unik. Så att det var inte bara... Många genomtänkta ord här från Zlatan.
Slagge går på djupet.
Ja, och sen så behåller han ju den här kaxigheten också. Alltså även på scenen. Alltså han blir inte ödmjuk eller någon slags programledare bara för att komma upp. Zlatan är fortfarande Zlatan, så han menar på att om jag inte hade kunnat komma hit så hade festivalen kommit hem till mig.
Det var väl dessutom så att de efter sånginsatsen frågade honom om han kände ABBA. Mm. För att de tycker väl att han är på ABBAs nivå.
Mm.
Men då svarade han bara, nej, det gör jag inte, men de vet vem jag är.
Ja, exakt. Zlatan är Zlatan fortsatt, Gustav.
Var det en 10 av 10 comeback eller var det en 3 av 10 comeback? Jag vet inte. Vi lämnar Sanremo-festivalen och Zlatan för det här avsnittet, tycker jag är sannoliken på sin plats. Du ville till Spurs, varför då? Undrar jag spontant efter krampaktiga 1-0 borta mot Fulham.
Ja, krampaktiga och krampaktiga. Jag tycker ändå med Bale in i det här laget att det är ett lite annat Spurs. Efter att man har gjort 1-0 tidigt så tycker jag med se ett betydligt mer framåtlutat Spurs. Jag ser ett Spurs som riskerar mer genom en högre press. Alltså du ser dem vara nere på ja, men lite Liverpool-nivå om vi ska liksom gå över till den matchen sen då och verkligen liksom jaga sönder motståndarna redan i uppspelsfasen. Man lägger sig liksom inte och försvarar den här ledningen. Och det blir väl kanske ett lite mer framåtlutat Spurs också med en Bale i laget. Jag vet inte, jag tyckte det kändes som att det var ett lag som krigade för Mourinho igår. Du vet, det gula kortet som Bale tar när han liksom kapar och sen så kommer kapning på det. Det fanns en mentalitet i det här Spurs-laget som på något sätt var en knuten när vi fick han bara nu jävla uppkavlade ärmar. Nu ska vi göra det bästa av den här säsongen, nu ska vi knipa en Champions League-plats typ. Jag vet inte. Det kan å ena sidan vara en krampaktig 1-0, men min känsla efter att ha sett den matchen är ett Spurs som jag tycker känns mer framåtlutat, som har bestämt sig för någonting.
Ja, jag tror i alla fall att de har fått upp tron på att en fjärde plats går att lösa i och med att resultaten faller som de gör, och de konkurrerande lagen ser ut att drabbas jävligt hårt av sina skador, så att det till slut börjar bli en bricka för mycket som faller. Det är inte bara Liverpool som har mycket skador den här säsongen. Leicester inte minst här nu mot slutet har ju haft nyckelspelare på nyckelspelare out, och Everton har ju förvisso kommit tillbaka resultatmässigt, men där tuggades det också på hörntänderna och man fick knappt ihop full bänk, och Villa har slitit jävligt mycket ont av att Grealish har varit out, och alltså det är ju ett sanslöst tight race där bakom City som jag tycker är, alltså, du får säga vad du vill, nu verkar du ändå ha fått upp ångan lite igen här, men jag tycker att det är en rolig Premier League-säsong, och även fast City har stuckit kniven i den rent titelmässigt och du bara bryr dig om det, så tycker jag ändå att det finns jävligt många lag, jävligt många matcher per omgång som betyder väldigt mycket för väldigt många, både spelare och supportrar och ja, kommande matcher och så vidare. Så att jag njuter i fulla drag av den här Premier League-säsongen.
Ja, men, och det gör jag också. Och där har du också, ja, vi kallar det för spaning eller vad som helst, liksom med Spurs igår. Å ena sidan en krampaktig 1-0, och å andra sidan fanns det någonting. Och jag menar, det är någonstans känslorna. Även ute på planen, inte bara från supportarna, men känslorna tycker jag ändå skapar det intressanta med fotbollen, och det ser jag igår, jag ser i Liverpool-matchen också, alltså det börjar hända någonting. Tågen har gått i Premier League och i andra ligor för titelstriden. Men någonting lever fortfarande, och det blir en rolig vår. Som du säger, alltså Chelsea på 47 pinnar, och sen så har du Spurs med en match mindre spelad nere på 42. Där kan man också, jag vet att jag nämnde det för någon vecka sedan, men nu är ju Spurs om de vinner den hängmatchen som de har. Och är i så fall uppe på 45, och då är det bara 2 poäng från Chelsea. Sen vet jag att Everton och West Ham också bara har 26 matcher spelade. Men jag skulle säga att det ändå är Leicester, Chelsea, Everton, Liverpool och Spurs. Så då har du 5 lag som måste till Champions League nästa säsong. Och det har spelat 27 omgångar, det är bara 11 kvar. Det är klart att det blir kul liksom. Men man måste ju samtidigt kunna påpeka att det är lite synd att det inte dessutom ligger en titelstrid mitt i allt det där.
Ja visst, men man kan inte få allt. Livet är inte rättvist.
Nej, det är det sannoliken inte.
Däremot så kan jag hålla med dig om Spurs, för att nu mot slutet här med Bale i någon slags, kanske inte toppform, men sin bästa form hittills sedan han återvände till London och England, i kombination då med att Kane är tillbaka från skada, Son är pigg där bakom, och dessutom med Dele Alli mycket mer frekvent i både startelva och från bänken väl ute på plan, så är det ju en Spurs-offensiv som ser jävligt intressant ut. Och jag tror att hela den här säsongen, som jag var inne på, med det tajta matchandet, med skador som har varit, det gör att till slut så måste såna här relationsmässiga dödlägen som det har varit mellan Mourinho och Dele Alli, de måste brytas, för att man har inte råd att sitta på en sån spelare till ett sånt pris varje vecka, varje månad, som inte spelas, alldeles oavsett hur mycket man har hamnat i luven på varandra. Det är ju en detalj som jag tycker man inte ska underskatta i sista tredjedelen av just den här coronasäsongen. Att det kan komma in jävligt oväntade tungor på vågen. Det kan komma in oväntade spelare som gör skillnad här för även de tyngsta lagen. Kolla Alexis Sanchez i Inter igår, eller ja, men Dele Alli här nu för Tottenham. Det skulle inte förvåna mig om Icardi här rider in och börjar bomba in mål för PSG i en Champions League-spurt och en ligaspurt. Alltså spelare som man lite har gått vidare från i sina respektive klubbtillhörigheter, men som sitter på jävligt fräscha ben kontra spelare som kanske har spelat var och varannan minut av hela den här säsongen.
Ja, men, och där när jag predikar att man inte ska ta ut någonting förrän i maj, och det är lätt hänt att man redan i november summerar säsongen, så menar jag också på individuellt plan. Det är lätt att räkna bort spelare, och sen så kommer den här som du är inne på, liksom vårformen och slutspurten, och helt plötsligt så är Alexis Sanchez stekhet. Jag menar, hur många hade trott det? Och där det skulle mycket väl i Spurs kunna vara Bale, eller det skulle mycket väl kunna vara så att Mané hittar tillbaka till målformen i Liverpool, och Liverpool vinner 10 raka fram till maj. Så ja, men återigen, det är lätt att summera tidigt, det är lätt att räkna bort både spelare och lag tidigt, men säsongerna är så jävla mycket längre än 17 omgångar.
Verkligen, verkligen. I Liverpools fall så är väl kanske Jota den bästa spelaren att nämna som ett exempel på sådana här spelare som kan komma tillbaka efter, ja, det är väl över 4 månader nu han har varit out.
Ja, men såg du när han kom in igår? I alla fall. Och första touchen som han får där när han tar ner den på bröstet, Glenn Strömberg påpekar faktiskt att det är en riktigt bra nedtagning i hög fart där. Men där såg man ju verkligen Jota komma in och göra liksom succé comeback och smälla in 1-1 mot Chelsea. Nu ville sig inte nästa, han hade ju 2 spelare runt sig i en extremt svår situation och rent tekniskt nästan till omöjlig att hantera, men han är så jävla nära på att lösa det.
Ja. Men vi kan väl ta oss till Anfield och den här matchen Liverpool-Chelsea från igår kväll. Jag tycker att man ska börja i Chelsea-änden i och med att de går så oerhört starkt för dagen, och Tuchel har kommit in och jag tyckte Åslund och Bojan sa det jävligt bra i studion igår, att det går liksom inte att blunda för att Lampard har misslyckats med det här materialet när Tuchel på en dryg månad på 10-11 matcher har visat vilka kvaliteter truppen besitter och hur bra det här laget kan vara. Då måste det ju falla på att Lampard fick ut långt ifrån allting av dels individuella spelare, men framförallt Chelsea som lag. För nu ser de ju, alltså det som till en början var ett väldigt tacksamt spelschema, det var väl Burnley och Wolves och Palace och vad det nu var, har ju de senaste.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Veckorna innehållit borta segrar mot Tottenham, mot Atletico Madrid och igår då mot Liverpool. På det så har man varit säkerheten själv i de här matcherna man bara ska vinna, hemma mot Newcastle och borta mot Sheffield United och så vidare. Det har inte varit några 5-6-7-0 och propagandafotboll, men det är ett Chelsea som ser snuskigt stabila ut bakåt, där spelare som ja, men i 2-3 säsongers tid har varit vandrande fladdertabbar. Rydiger, Christensen, Kepa, det har varit ja, men alltså, Marcos Alonso och spelare som där man känner så här, nej, det här går inte rent defensivt. Alltså man ser ju inte ett misstag.
Nej, och sen så tycker jag också att de rent tekniskt ser bättre ut. Även om det är samma färdigheter på spelarna som när Lampard hade laget. Men att de löser situationer på ett sätt som bara måste ha kommit från träning. Och dessutom som du är inne på och som Martin och Bojan var i studion, att det är en korttidsträning. Så tycker jag att de känns betydligt mer trygga med bollen. Att de klarar av press på ett annat sätt jämfört med under Lampard. Tiden kändes det betydligt mer stressat. Och
absolut.
Om man bara tar ett exempel från igår, du nämner Rydiger och Christensen och sådär. Och Christensen gör en jättebra match. Men jag tyckte det blev så jävla tydligt i andra halvleken när Rydiger går upp mot Mané. Alltså Mané byter kant och då blir det flera situationer eller flera dueller mellan Rydiger och Mané, och där Rydiger vinner allt. Inte alltid schysst, men han är där och markerar med en ganska tydlig frispark där han smäller på honom. Och sen så, jag vet inte om du såg det, men bollen rinner ut över mållinjen. Och Rydiger, han täcker ut den genom att liksom stå med bröstet emot Mané. Och han står kvar. Så att Mané liksom blir tvungen att springa in i honom. Och då ser man att han liksom spänner kroppen. Han trycker inte till. Men han ser till att inte flytta på sig. Utan gör det lite med flit. Bollen är redan till inspark. Men det är fortfarande så här. Det är fortfarande kamp dem emellan. Och Rydiger har bestämt sig för att han ska vinna den. Genom hela matchen. Och det, vilket han gör också. Alltså Mané har inte chans mot honom.
Ja, men talade lite en detalj för vart Chelsea är. Framförallt då personifierad av Rydiger, som har varit en av de spelarna som har gått från klarhet till klarhet och som verkligen har usvängt sin tid och sin aktie i Chelsea. Men jag tycker dessutom att Tuchel har visat på en jävla förmåga att förstå var man får ut mest och bäst av spelarna rent individuellt. Så Hakim Ziyech fick en jävla bra start under Lampard, men skadade sig sen och har varit väldigt in och ut och inte fått ordning på det fysiska sen dess. Men jag tycker att i Ziyech så finns en spelare som Tuchel har fattat. Han ska ha den här rollen, han ska ha de här utgångspositionerna, han ska ha bollen i de här ytorna och sen ska han bara göra sin grej. Ibland är det ett inlägg, ibland så slår han sin spelare, ibland kombinerar han sig fram med spelare runt omkring sig. Men det är bara liksom ösa på. Mason Mount har han skjutit fram i fickan mellan mittfält och motståndarnas backlinje, där han får operera på det han är bäst på, att med fart vricka och vrida och ta sig in i skottsektorn och gå på avslut och störta in i boxen. Men framförallt då Timo Werner, att du ska ligga på rulle, du ska finnas centralt i banan, du ska gå rakt mot mål. Mm. Nu ser man ju att Timo Werner lider fortfarande av alla de här månaderna utan mål och att det har satt sig lite på självförtroendet. Men igår så är det, vadå, det handlar om någon centimeter på överarmen från att han gör mål till 1-0. Mm. Men han vinkas av för offside. Jag tyckte det var kul. Det var någon som skrev på Twitter att ja, hade Chelsea bara haft Håkan Söderstjärna i det där läget så hade det varit 1-0 nu. Mm. Och det är visst, det är kanske inte det mest PK-mässiga skämtet 2021. Men jag fnissade till i alla fall. Jag tyckte det var kul.
Jag tror att det gjorde han också. Håkan alltså.
Men du har ju dessutom en spelare som N'Golo Kanté som i flera år ansågs vara, om inte världens bästa, så i alla fall såklart en av världens bästa spelare på sin position. Att bara ligga och städa, vinna dueller, enkelt fördela boll och göra hela laget bättre. Han, alltså visst, han hade väl också sin beskärda del av småskador, men under Lampards tid så kände man ju mer och mer att N'Golo Kanté ska inte ens vara i den här elvan, för att han ser inte ut att bidra med det han kan. Och Lampard ser ut att vilja att han ska göra saker som inte han är N'Golo Kanté bra på. igår, alltså, tycker jag att det är den bästa matchen hittills för Kanté under Tuchel, där N'Golo Kanté ser ut som VM-vinnande Kanté igen, Leicester-ligatitelvinnande Kanté igen, Chelsea-ligatitelvinnande Kanté igen. Alltså, det är så jävla många spelare som bara på en månad blommar så är det så härliga till.
Mm. Och åt andra hållet då, i Liverpool, så är det spelare som ja, har gjort succé egentligen under hela klopptiden som inte alls får till det. När såg du senast ett, ja nu var det väl ett par bra inlägg, men ett Robertson-inlägg till en panna, eller ett Trent Alexander-Arnold-inlägg till en panna. Nu hade vi ju ett där i andra halvleken när Trent hittar vem det nu är som nickar, men det är mitt på målvakten. Men det är många som underpresterar sett till hur de har presterat tidigare. Du har Thiago som ja, inte alls är Bayern München. Thiago som inte alls får ordning på sitt spel också. Och sen så kämpar och sliter de här offensiva spelarna, allt från Firmino till Salah. Och Mané sliter så jävla mycket för att ta sig förbi sina motståndare och komma till skottlägen. Sen gör det som du är inne på. Framförallt så gör ju Chelsea det ruskigt bra igår. Och Rydiger vinner matchen i andra halvlek mot Mané. Och ja, Salah har inte riktigt självförtroendet heller, och Firmino vet jag inte riktigt vad man har. Han har ju ett par fina aktioner också och håller ju på liksom att få fram och lirka fram ett kvitteringsmål, det ska definitivt sägas, men det känns som att man kämpar och sliter så jävla mycket för att komma till de klara målchanserna.
Ja, herregud, och alltså, nu för några veckor sedan så konstaterade vi att senast Liverpool förlorade tre raka ligamatcher på Anfield, då hade Beatles precis släppt She Loves You och Martin Luther King hade precis haft en dröm. I senaste torsken innan Chelsea-matchen mot Everton, ja, men då var det fjärde raka ligaförlusten för första gången sedan TV:n uppfanns. Och efter igår då, så är det då ett negativt klubbrekord för Liverpool. De har aldrig i sin klubbhistoria förlorat fem raka ligamatcher hemma på Anfield. Det finns liksom ingenting att jämföra med. Det är dessutom första gången de regerande engelska mästarna förlorar fem raka ligamatcher på hemmaplan säsongen efter titeln. Så att jag menar, det är ju ett historiskt kallt mästarlag vi ser här nu. Och jag tycker inte att man längre kan prata om Van Dijk, Gomes och Matip och skadan som är på mittbacken. Ja, det är fortsatt så att i princip alla alternativ på just den positionen, vilket är en jävla viktig position också, såklart, är out. Och de kommer vara det ett bra tag till, förmodligen säsongen ut. Men det är, jag tycker att det är för enkelt att bara peka på de skadorna och i synnerhet då Van Dijk och mena på då att men vi har inga alternativ på mittbacken, det här förstör hela vårt pressspel och därför är det fullt rimligt att vi förlorar match efter match efter match efter match. Alltså, Liverpool har ett fjuttigt avslut på mål igår mot Chelsea och då startar man med spelare som Salah, Firmino, Mané, Thiago, Wijnaldum, Jones, man byter in Jota, man byter in Oxlade-Chamberlain, man byter in alltså gnuggare som garanterar ett jävla driv i James Mill. Alltså så här, ja men vadå, ska man bara kunna peka på att det saknas ett gäng mittbackar av högsta kvalitet och säga, ja men så att det här är fullt logiskt, det här är fullt rimligt. Nej, nu är det fem raka torskar i ligan på hemmaplan mot överlag ganska så beskedligt motstånd. Man skapar noll och ingenting framåt. Visst, jag köper att man blir mer sårbara och att det absolut gör en jävla skillnad i pressspelet över hela banan när man får flytta ner sina defensivt bästa mittfältare att vikariera som mittbackar. Men det är för slappt att bara skylla på de här skadorna.
Jag tror egentligen ingen gör. Och jag menar, du skulle kunna addera där corona.
Förutom Liverpool-supporterna menar du då, eller?
Okej, okay. De kanske skyller jättemycket på det. Jag vet inte, men det jag skulle... Vadå, skyller de på det där bara? Eller?
Ja, nej men alltså, det är så här, men ingen har haft en skadelista som vi... Vi har alla våra alternativ på mittbacken, långtidsskadade för resten av säsongen. Så vad fan begär ni av oss?
Ja, men det är såklart lite smärtsamt och det är väl lite sådär supporter över sundet, varning på den typen av bortförklaringar. Sen är jag ju helt övertygad om att Liverpool lider mer av att inte ha sina supporter på plats, och jag menar det här är en speciell säsong. Om du jämför med Liverpools fotbollshistoria så har man inte spelat en säsong utan hemmapublik så som man gör den här säsongen. Är helt övertygad om att de hade haft You Never Walk Alone i ryggen inför alla de här matcherna, så hade man inte förlorat dem. Så pass mycket vet jag att supportarna betyder. Så här, jag vill bara ha det sagt utan att skylla på någonting. De hade gjort en dålig säsong alldeles oavsett. Men det tycker jag ändå, det är ändå viktigt att säga. Sen,
och det är väl klart att det gör skillnad och det är väl en valid point, men den hade ju varit liksom spader S ifall det bara hade varit Liverpool som hade fått spela utan publik den här säsongen. För att jag vet inte, coronan existerar bara på Anfield. Alla andra får ha sina supporter på plats men inte Liverpool. Ja, då är det väl ett rimligt kort att spela ut. Men den här säsongen så är det alltså så här, jag fattar att Liverpool blir ett sämre hemmalag inför tomma läktare på Anfield. Men jag har väldigt svårt att se ens något lag göra en bättre hemmasäsong den här säsongen inför tomma läktare. Alla lag lider väl av att man inte får ha sina supportrar på plats, ja, på hemmaplan.
Men, absolut, alltså, absolut. Jag tror Liverpool lider lite mer än de flesta. Det jag vill säga också, det är på kort sikt så är det ju kris och det är fiasko. Men jag tror att på lång sikt så är det ett Liverpool som kanske inte behöver oroa sig speciellt mycket. Alltså jag tror till exempel att Thiago har lidit ganska mycket över att komma till en ny liga. Det tar tid för honom att anpassa sig. Återigen så har vi sett det på väldigt många stora spelare tidigare. Det är ett betydligt mer fysiskt motstånd han möter i Premier League. Han behöver kanske ett halvår på sig. Kanske är det liksom perfekt fiaskosäsong här nu att hitta rätt och hitta in i den engelska ligans spelsätt, och att han nästa säsong då kan inleda och flyga och vara Bayern München bra. Jag tror, eller är övertygad också om, att Robertson och Trent Alexander-Arnolds svaga form inte är någonting bestående, utan att de lider av att hela Liverpool lider och att de är inne i en kris och de tappar självförtroende. Alltså jag tror att på lång sikt så är det ett Liverpool. Ja, men du skulle kunna kolla på Manchester City förra året. Jag menar, det var ett lag som man ville ha tålamod kring. Jo, men City kommer. Ja, men då kom den här säsongen. Jag tror nog med supportar tillbaka och med en helt okej sommar med Kato, men även med de spelarna, om man bara skulle bibehålla den truppen man har idag, är ett titelutmanande lag. Inte oddsfavoriter, absolut inte, men trots allt titelutmanare.
Ja, jag känner att alltså för bara några månader sedan så hade man ju liksom skrattat till av overklighet när man hade sagt att om nu Liverpool kan slå Fulham hemma i nästa match. Men det är ju det är så verkligheten ser ut nu. Nu har man 5 raka torsk på Anfield. Man har torskat mot Burnley, man har torskat mot Brighton, man har torskat liksom klart och rättvist mot Everton. Ja, ett Fulham som jagar nytt kontrakt och som har tagit ganska tajta resultat här mot slutet. Det är nog inte bara för Liverpool att köra över. I synnerhet inte med tanke på att man har returen mot Leipzig bara 3 dagar senare, som förvisso är väldigt mycket avgjord sett i resultatet. Men där ska bästa laget ställas på banan. Där ska fullt fokus uppringas. Så att jag tror att om inte Liverpool ens slår Fulham här till helgen, då ser inte jag Liverpool lösa Champions League-spel. För det är för många lag runt fjärdeplatssträcket som kommer kraftsamla och som inte har Champions League-kvartsfinaler och framåt att fokusera på. Och som har tillräckligt stabila skadesituationer för att kunna ta de här poängen. Och jag menar, liksom så här, ligaschemat för Liverpool efter Leipzig är då Wolves borta, Arsenal borta, Villa, Leeds, United. Alltså så här, jag ser inte Liverpool, så tar man inte 3 poäng mot Fulham och på något sätt liksom bromsar det här episka raset, då tror jag att Liverpool står för en kraschlandning säsongen efter liksom tidernas bästa Premier League-lag och när man såg ut som ett av de bästa Champions League-lagen i världshistorien. Nej, det här det är...
Ja, nej, men du skakar på huvudet lika mycket som Liverpools fasta situationer coach. Jag vet inte, han kanske till och med är coach. Vet vad han heter?
Är det han Pep?
Nej, men han som innan spelarna går in på planen, alltså de som ska bytas in, går igenom fasta situationer med dem. Och han har någon pärm, eller det är snarare någon block. Och innan varje spelare ska in då, så sitter han där och bläddrar väldigt mycket i det där blocket. Alltså det är liksom som att han inte hinner få fram instruktionerna. Och så skakar han väldigt mycket på huvudet också, medan han bläddrar intensivt där, samtidigt som spelarna står med stora ögon och kollar ner. Det är som att han är irriterad på att någon har kastat om ordningen. Någon har varit inne och petat i det här blocket. Och så... Det kanske bara är hans sätt. Det kanske är så han ser ut när han ska ge instruktioner. Men jag fick känslan av att någon har varit in och petat i hans block, så att han inte liksom hittar rätt. Och vad fan är den här jävla defensiva hörnen? Jag ska visa det. Jag ska in nu! Och vid något tillfälle när det var dubbelbyte, jag tror när det var Ox och Jota som skulle in samtidigt, så intensivt och stressigt liksom drar han i det här blocket. Jag tyckte det såg väldigt roligt ut i alla fall.
Avslutningsvis bara från Anfield här. Jag måste fråga, höll du också andan när kameran följde Klopps promenad mot Chelseas bänk och Tuchel då? Ja. För liksom, det här kan vara ett handslag eller en high five eller en vad blir det här nu när Klopp måste erkänna sig besegrad av Thomas Tuchel, som har ridit in i Premier League och satt sig på Chelsea-kusen och bara liksom ångat på mot Champions League-platserna. De delar sin historia i Mainz, de delar sin historia i Dortmund. Men man får ju sån jävla känsla, har alltid fått känslan av att Klopp hatar Tuchel och vice versa.
Ja, nej, men det jag kände när Klopp gick de här meterna fram till Tuchel, det var ju att han var arg. Och att han ville bruka våld, men att han skulle då skämta så att det skulle komma typ en klapp på axeln som blev en lavett istället. Att det blev,
ja, men Tuchel att det skulle drar bli kort.
Vad sa du?
Det är Tuchel som drar slaget på ryggen.
Det är Tuchel som drar slaget, men jag såg framför mig Klopp som ska liksom dra typ ett liknande klapp på axeln, men det blir kortslutning i systemet så att han drar en fet jävla lavett över huvudet och likt hjärnsläppet vi såg av Stieg Larsen här tidigare i veckan när han bjuder Milan på en straff, så liksom det blir bara en kortslutning i systemet så att det blir en fet smäll. Egentligen det Tom där. Egentligen det Klopp tänker, alternativt att det bara brinner till, att han tar ett livtag av honom och kastar ner honom på marken och sen efter men jag skojar bara, hej, just fan det här nu då, liksom. Det bara blir märkligt av alltihopa.
Det som i alla fall sker då är, för er som inte har sett det, är att det är någon slags snabb high five, men Tuchel är så jävla nöjd så att han fyller på med att när de har passerat varandra daska till Klopp i ryggen som att aja, nästa gång grabben. Ja. Deppa inte över det här nu. Ja, och det... så ger han sig ut på plan. Och för att han har ju liksom facet nedtryckt under en sån här Totti-puff. Och så har han mössan neddragen, så man ser inte mycket av Tuchels ansikte. Ändå så ser man det där tyska fula grinet. Det är från örsnibb till örsnibb. Alltså han mår så bra i den stunden. Och man vet hur han liksom så här, det här är ett ögonblick jag verkligen ska rub it in. Så att, ser du hur han liksom tackar Liverpool-spelarna för matchen?
Ja.
Det är ju inte liksom den här klassiska en klapp på axeln, utan han blir ju Klopp när han dessutom börjar liksom ganska intensivt krama även Liverpool-spelarna, som att fan vad bra insats hörru. Ah, det räckte inte hela vägen, men jävlar vad jag respekterar dig som spelare. Uff, här kommer jag, här kommer Tom Paté. Var är nästa gubbe? Där har vi dig. Ja, kom till pappa, ge mig en kram här. Och det, alltså du vet, det är sån,
det är adrenalin.
Han skriker mot någon käls. Ja, men alltså du vet. Och man vet ju, det här har ju liksom varit Klopps grej i flera år, hur han intensivt är så jävla liksom pappa Baloo med både sina egna spelare men också motståndarspelarna, och alla på läktaren går bara och väntar på att han ska vara klar med alla kramar och high fives så att han kan ta sig bort mot the cop, dunka sig över bröstet och fira och liksom du vet köra den här, alltså Tuchel går ju runt där på inneplan och vet att Klopp slänger ett par blickar mot mig nu. Jag tror att det är sånt intensivt hat i den där luften igår.
Ja, nej, men det är det ju verkligen, och så jävla mycket adrenalin som pumpar i honom, så kommer på slutvisslan och så kommer också från den där klappen på axeln som han slänger iväg när de har passerat varandra. Det är klart att, det var en match i matchen.
Man såg också när Klopp sen går till flashen och ska ge en intervju efter matchen, att han är så jävla redo på att slita reporten i stycken.
Ja, ja.
Men frågorna är fan fläckfria.
Ja, ja.
Så till slut så ger Klopp upp. Och då bara liksom, ah, fan, ännu en bra fråga. Här kommer ett rimligt svar. Alltså, han var så sugen på att bara tappa det i den där intervjun. Och slå ner på någon dum jävla fråga från någon dum jävla reporter som inte fattar någonting utan som bara tror att allting är ettor och nollor och plus och minus. Men det fanns ingenting att anmärka på en enda fråga, så att han blev så jävla avväpnad, Klopp.
Ja, nej, men det är otroliga scener, och det är säkert scener som man kommer komma ihåg från den här säsongen också, som kommer rulla i efterhand, som blir, ja, men deras första möte med varandra och med deras bakgrund, klart att det blir speciellt. Och det är också någon slags bevis på, kan jag tycka, att Tuchel är en av topptränarna. Att han inte ska ses heller på som, ja, men så mindre än Klopp till exempel.
Ja, men alltså det som länge var Wenger mot Sir Alex, som blev Mourinho mot Pep, men de känns så jävla kärvänliga mot varandra här.
Exakt.
Mot slutet. Det är väl Mourinho som försöker bygga broar igen här mot slutet av sin
tränarkarriär.
Verkligen smärtsamt att se. Nej, men kanske, alltså det som var då Conte, han var ju inne och rörde till det mot Mourinho där, när Mourinho var antydd att du firar inte så här, din respektlösa jävel och så vidare. Kanske är nu Tuchel versus Klopp den nya liksom rivalmötet nummer ett i Premier League.
Helvete vad han rev det glashuset, Mourinho, med den kommentaren. Herregud alltså.
Ja, verkligen. Innan vi stänger ner butiken för dagen, jag måste bara ge det till Barca. Fan vad imponerad jag blev över deras kraftsamling mot Sevilla, och egentligen deras senaste vecka. Allt från liksom en, ja, men en dag på jobbet, man ska såklart slå Elche hemma, till att stabilt och tungt och, ja, men riktigt jävla klassaktigt slå Sevilla på bortaplan i ligan i lördags, och sen då vända på steken inför ett hopplöst underläge i Copa del Rey semifinalreturen. Nu står man i cupfinal, man har häng på Atletico i titelstriden, och nu tror jag fan i mig att den där lilla jävla Lionel Messi ligger och tänker, är det någon som ska kunna vända på den här steken mot PSG? Är det någon som ska tysta alla som säger att nu är tronskiftet här, Mbappé hit och Neymar dit? Då är det fan i mig jag.
Ja, men det är klart att de har fått upp hoppet efter de senaste matcherna. Just också det där att de, det kanske inte alla var med på, men att de gör 2-0-målet, de låg under med 2-0 mot Sevilla i Copa del Rey, och i returen då här så gör, är det Piqué va, 2-0 i 90 plus 4. Och då visste man ju att Barcelona skulle ta sig vidare, och sen så gör man 3-0 under förlängning och så är man vidare i Copa del Rey. Men det som du säger, alltså det är det där som kan få en trupp att verkligen tro på en vändning i en så tung match som PSG. Alltså det är exakt det där de behövde inför returen. Ingenting är omöjligt och allt sånt där.
Jag tycker också att resultatet 4-1, det är så jävla skillnad på att Barca har det där målet, för att de vet ju att oavsett vad behöver vi göra 4 mål. Så det finns inte ett PSG-mål som totalt dödar matchen, om du fattar vad jag menar.
Nej.
Alltså 3-0 räcker inte för Barca, vilket gör att de måste ändå gasa. Och jag tycker att det vore så jävla mäktigt om man direkt i första minuten ser en Messi som har bestämt sig för att nu ska jag stå för en av min karriärs största stunder.
Ja, och det är ju en häftig match då. Alltså om man får in 1-0, kanske till och med 2-0 efter en halvtimme, då har vi darr i benen hos PSG, det vill jag lova. Och då kanske inte Mauro Icardi blir den här vårspelaren som gör det för PSG. Ah, det ska jävligt mycket. Nej, det ska jävligt mycket till. Jag älskar PSG och hur de spelar och fantastiskt bra. Nu jag läste intervju med Mbappé Sport Week, Gazettans veckomagasin, om att han minsann har gjort fler mål och vunnit mer än vad både Messi och Ronaldo hade gjort vid samma ålder, och att det är tronskifte på gång och att det är en Ballon d'Or på gång och så vidare och så vidare. Och ja, Messi kan nog göra vilken jävla match som helst, men i slutändan så är det Mbappé och PSG som kommer stå där som segrare.
Nu är ju inte Pochettino den tränaren som jag tror delar ut sådana order, men hade det inte varit liksom klokt utifrån en avancemangtanke att bara liksom ge uppgiften till Paredes att gå in och släck Messi. Ta det röda. För då är, alltså, då, utan Messi så är det ju, då är det ju släckt och låst och bommat. Alltså, då finns det ju inte.
Du är inne på en kriminell handling här nu, Gusten, i jävel. Han ska alltså gå in och skada Messi så Messi inte kan spela mer. Du är sjuk i huvudet.
Är det kriminellt?
Du är fan sjuk i huvudet. Det är klart att det är kriminellt. Det är misshandel. Medvetet skada motståndare. Har du blivit helt jävla tokig uppe i Härjedalen?
Men vadå? Det är väl vad boxare gör varenda match. Taktiken är att medvetet skada en annan människa.
Så är det. Helt klart.
Sekt om det trillar in en polisanmälan om grov misshandel.
Det händer väl alltid några gånger per säsong också att det trillar in en polisanmälan. Kanske inte i toppnivån då.
Ja, jag vet inte. Alltså det jag däremot vet är ju att den enda möjligheten till ett Barca-avancemang, det är en utomjordisk insats av den enda rymdvarelsen de fortfarande har, och det är Lionel Messi. Det är det enda som kan ta Barca vidare.
Ja.
Skickar man då in Paredes att du har en uppgift här. Klipp honom innan 10 minuter har gått.
Ja.
Då är ju avancemanget i hamn. Jag vet inte. Hörru du, innan vi säger tack och hej så vill vi pusha för en Toto-trippel.
Jajamensan, en Toto-trippel vi tror starkt på, eller hur Gusten?
Ja, du tror att Juventus vinner hemma mot Lazio, rak seger.
Ja, och jag är ganska övertygad om att Juventus är på väg in i en bra period. Alltså nu har man fått häng på Milan och man tror fortfarande på Scudetton. Jag tror ju självklart att det är kört. Detta är Inters år, och när man dessutom har fått igång Alexis Sanchez. Ja, vad i helvete ska kunna stoppa Inter då? Såklart ingenting. Däremot så är det Juventus som på tal om att hitta självförtroende ändå har en hel del självförtroende. Man har häng då på Milan. Och man möter ett Lazio som jag tycker ser sämre och sämre ut den här säsongen. Så ja, 1,95 får man på rak seger Juventus. Det är någonting som jag inte direkt blundar för. Man värderar nästan de här lagen lika bra. Och då måste man spela Juve, tycker jag.
Vi adderar till Juventus-segern att det blir mer än 3 mål i Der Klassiker, alltså Bayern München mot Borussia Dortmund. Bayern är ju inne i ett skede där man på grund av skador öser på framåt men kanske släpper till en del bakåt. Och det får ju gärna ske igen här. Alltså Lewandowski jagar det där målrekordet på 40. Gnabry är stekhet för dagen. Till och med Choupo-Moting kan göra mål. Men alltså Bayern München öser ju på här. Och till Allianz så kommer ett Dortmund med hålet, med Reus, med Sancho, med ett tabelläge som det finns liksom ingenting för Dortmund än att åka dit och gå för det. Man ligger på 5:e plats inför den här matchen, så att Dortmund måste vinna även fast det är tuffaste matchen på säsongen. Senaste 2 matcherna har det slutat med 5 mål i båda mötena, så att över 3,5 i Bayern Dortmund.
Jajamensan, det skriver jag under på alla dagar i veckan. Och sen så tror vi på Spurs, eller hur Gusten? Alltså vi har sett någonting och vi tar med oss det här framåtlutade laget. Vi tar med oss att Bale är tillbaka och visar bättre form än på flera år. Och ser dem vinna med 2 baljor.
Yes, de möter Crystal Palace på hemmaplan. De ska förvisso spela Europa League nästa vecka, men det är på torsdagen och det är hemma mot Dinamo Zagreb. Så att jag tror inte att Mourinho tänker en enda sekund på den där Europa League-åttondelen, utan det är fullt fokus Premier League. Crystal Palace är under isen för dagen trots 0-0 här senast mot United. Jag tror som du att Tottenham med den här offensiva kvartetten bara kliver över Roy Hodgsons gäng och vinner med två baljer.
Ni hittar den här Toto-trippen precis som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att spela och att stödlinjen.se finns för de som har problem med spel. Du Gusten, när öppnar ni upp portarna till fotbollssända Europa i helgen då?
15.30 faktiskt, wow. I och med att det är ett stekhett Madrid-derby kvart över fyra mellan Real och Atletico.
Ja, och nu har ju faktiskt Real chansen. Om man kollar på tabellen lite snabbt, Gusten, så är det 5 poäng upp för Real till Atletico, och det gäller ju även Barcelona, så att en seger här för Real Madrid. Visserligen med Atletico en match mindre spelad, men ändå, seger här och då är det match.
Ja, ja visst. Jag förväntar mig en riktig jävla smällkaramell till Madrid derby kvart över fyra. Och sen så fyller vi på. Vi håller fotbollssöndag Europastudion öppen bra många timmar i och med att Real Sociedad med Alexander Isak i spetsen möter Levante 18.30.
Kul. Så att,
det blir dubbelt spanskt i huvudmatcher, men det är Serie A parallellt hela söndagen. Vi snackar ner Manchester-derbyt mellan City och United. Ah, det är bara hänga med från 15.30, men jag råder ju alla som har ett C-more-abonnemang att knäppa på tvn strax innan 13.00 i och med att Svenska Kuppen bjuder på ett direkt avgörande Stockholmsderby mellan Bayern och Gnaget.
Troligt. Alltså,
det är en lunchanrättning som heter duga.
Detta alltså på söndag också?
Yes, 13.00 Bayern AIK. Sen kan man ju toppa av det här då med en second screen 17.00 när det är IFK-derby Norrköping mot Blåvitt.
Kamratderbyt. Ja, vilken jävla söndag. Super Sunday! Kul, Gusten. Och vi tar ju ner allting i Toto Balotto på måndag. Så fortsätt lyssna. Tipsa om Toto Balotto för era vänner, även om de är födda på 50- och 60-talet. Toto finns för alla.
Exakt, men ni hör ju själva i alla fall, skaffa ett C-more-abonnemang om ni inte redan har det. Det är alla matcher från Svenska Cupen, det är La Liga, det är Serie A, det är för guds skull PGA-touren på det, va? Arnold Palmer Invitational den här helgen. Det är ingen tråkig kvällssyssla att gå och lägga sig med.
Nej, kanske inte det, Gustav.
Vi säger trevlig helg till alla som lyssnar. Vi säger på återhörande igen måndag. Strax efter lunch misstänker jag att superproducent Kim Wirsén är klar med saxen.
Jajamensan.
Fortsätt lyssna på Toto. Fortsätt ta hand om varandra. Ha en jävla fin helg så hörs vi snart igen.
Vi hörs på måndag. Ciao Tutti.
Ciao Tutti.